Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Hur har du det? Jag är inte den enda som känner att det finns lite återställa, förändra och ta tag i efter en del sommarexcesser, eller? Jag är faktiskt väldigt nöjd med hur jag har rört på mig i sommar och jag har också lyckats få till det här med yoga. För oj vad snabbt jag känner att jag stelnar till om jag inte sträcker ut ordentligt mellan löpning och vandring. Och för mig handlar det nu om att jag måste ta tag i den här styrketräningen på riktigt. Inte bara någon sporadisk punktinsats då och då. Så har jag varit lite väl frikostig mot mig själv med glass och vin och det känns runt magen vilket jag inte trivs med. Och med det sagt, vad kunde passa bättre än att bli inspirerad av Kristina Sundqvist som här i avsnittet berättar om sin rykande färska bok Matbalans. Om att äta smart i och efter klimakteriet. Det handlar mycket om kostval, men mer än så, för det handlar också om vanor. Och redan när Kristina skrev sin första bok Harmony, må bra i och efter klimakteriet, så fanns planen på att djupdyka ytterligare just det här med näring och kost. Och nu är den här. Boken är faktaspäckad, informativ och baserad på massa spännande forskning. Den ger massor med bra tips och råd på hur du kan hitta dina pusselbitar till ett kostupplägg som kan passa just dig. Och framförallt att bättre kunna möta de förändringar som sker under övergångsåldern. Och det finns också ett helt avsnitt i boken som handlar om just det här med viktförändringar och viktbalans. För hur ska man förstå en kropp som man inte riktigt längre känner igen? Så välkommen att lyssna. Varmt välkommen till Klimakteriepodden, Kristina Sundqvist.
Ja, men tack. Vad kul att vara här.
Ja, hela tiden är du här på något sätt.
Ja,
men... Nu har ju flera vant sig vid att höra dig som intervjuare och det är ju superroligt att vi har hittat till varandra som kollegor. Och du kommer ju under hösten här att göra ungefär ett avsnitt per månad. Och det är verkligen roligt och inspirerande för mig också med lite nya infallsvinklar och tankar. Och nu i det här avsnittet så är du gäst för att vi ska tala om din nya bok som precis kommer ut här i dagarna. Och du kan ju verkligen tala med stor auktoritet när det gäller hälsa och kvinna 50 plus är du själv och dessutom väl införstådd med klimakteriet. Och så har du ju skrivit den här första boken som heter Harmony som kom ut för ett par år sedan. Och nu följer du upp det här med matbalans. Och det som är kul med dig är ju att det är inte bara så att du har fått för att skriva lite böcker om klimakteriet utan du är ju certifierad både inom funktionsmedicin och kost och hälsocoach och så är du ju licensierad personlig tränare och så nu då liksom författare och i botten så är du konsult och håller på med ekonomi. Så att du har ju lite strängar på lyran.
Ja, jo, men jag har ju hunnit med en del genom åren här, absolut.
Ja.
Det är ju roligt, absolut.
Ja, och hur kommer det sig att du skriver böcker då?
Jo, men det var ju, den första boken kom ju till utifrån mitt eget intresse av klimakteriet. Att jag inte förstod riktigt vad som hände med min egna kropp. Och jag funderade faktiskt lite på det här om dagen, att det här är ju alltså ungefär 8 år sedan. Och det var då jag stod där jag tror att många kvinnor faktiskt kan stå idag när man plötsligt drabbas då, som man säger. Att jag började söka information och jag hittade ju ingenting. Och nu när man då tittar här 8 år senare så finns det ju ganska mycket information. Så det har ju blivit en otrolig utveckling sedan dess. För då vet jag att jag letade och då fanns det några läroböcker. Och nu har det ju kommit en hel del väldigt, väldigt bra böcker. Så nu finns det ju mycket, mycket mer information. Men för mig så blev ju det här att det blev den första boken. Det var ju att jag själv är så nyfiken och vill förstå varför man mår som man mår. Och då började jag skriva. Och all den här texten som jag satt och skrev till mig själv insåg jag ganska snabbt skulle kunna bli en bok. Så det var så jag satt och skrev ganska många år innan det sen blev någonting. Och sen delade jag med mig, jag hade en blogg ett tag och försökte liksom. Och så föreläste jag lite grann. Så att på den vägen var det. Sen har jag alltid gillat att skriva så att det kändes inte konstigt för mig att liksom skriva en bok.
Nej, men vad är ju det här matbalans? Den heter ju då med undertiteln Ät smart i och efter klimakteriet. Vad är det för slags bok då?
För det första är det ju en fördjupning av den första boken. Den första jag skrev, den är ju övergripande och tar upp flera olika områden då som mycket tips och råd som då kopplas till klimakteriet, till hormoner, till hälsa, kvinna i den här livsfasen. Och det här är ju då en fördjupning, det är en utav, jag pratar ju om kost i den boken också och här har jag fördjupat mig. Så nu pratar jag ju mycket mer, jag tar med lite mer forskning, jag har med en hel del så kallade faktarutor. Så att jag försöker då mixa den här forskningen, fakta med konkreta tips och råd. Jag har ju med klimakteriet men jag har också med det naturliga åldrandet och så försöker jag tänka då utifrån vad händer i kvinnokroppen. Så jag vill ju på något sätt också bjuda läsaren på lite de här bakomliggande faktorerna. Där kommer ju min funktionsmedicin in också, att man ska förstå lite mer om vad som händer i kroppen och utifrån det tänka och fatta vad kan jag göra med kosten eller hur påverkar kosten att jag mår som jag mår. Det är en faktadel först och sen så har jag faktiskt också ett helt kapitel där jag har fördjupat mig lite extra just i vikten och viktförändringar. Så att, för det är också någonting som många kvinnor efterfrågar.
Ja, och det ser vi ju också. Så fort vi pratar om vikt i klimakteriepodden så är ju de uppskattade, väldigt uppskattade de här avsnitten. Och just de här 230 och 234 som du har gjort med coachen Tipsar handlar ju just om vikt, ämnesomsättning och även ätbeteende. Så de tycker jag man ska lyssna på. Även det här som jag tycker är spännande som du har gjort med Eva Mörk, både 213 och 221. Det är ju väldigt mycket. Så man ser ju att du har ett genuint intresse för det här. Och jag tänker också att många av dina klienter som du har tagit hand om som PT, du har ju berättat för mig hur många kommer så här, ja, det är vikten som är viktigt. Man struntar liksom lite grann i det här bakomliggande, att det är inte så mycket hälsan kanske många gånger, utan det är mer en utfixering. Tänker jag rätt där?
Ja, absolut. Och det vill jag ju såklart försöka förklara så gott jag kan, men det är ju också väldigt, väldigt komplext eftersom vi är så olika och kommer från, vi har ju liksom ett bagage med oss när vi kommer upp i den här åldern med vår kropp. Men jag har ju också då försökt i boken att jag pratar ju om en hel, utan att bli jättedetaljerad, men jag har ju tagit upp då hur matsmältningen funkar, hur magetarmen funkar, att vi också kanske då drabbas av olika livsstilssjukdomar som vi då kan möta genom att tänka på vad vi äter. Och sen är det ju mycket ätbeteende, jag pratar aptit, jag pratar en del om hormoner, så att jag försöker liksom få in allt runt omkring och inte bara maten vi äter.
Vi ska prata om lite konkreta tips, men innan vi kommer in i det, för vi ska få lite så om faktiskt vad man gör och vad som händer tydligt. Men först så måste jag bara fråga, om nu när det, precis som du sa själv, har hänt mycket mer kring klimakteriet och sådär, behövs det verkligen mer kunskap nu? Jag menar, behövs det fler böcker, behövs det fler poddar, behövs det fler avsnitt och så vidare?
Både ja och nej. Det finns otroligt, som jag sa inledningsvis, det finns jättemycket bra böcker nu, absolut. Och de är ju också inriktade lite på olika sätt, lite beroende på vem som har skrivit böckerna. Så att det finns ju sådana böcker som är mer medicinska och de som är mer inriktade på livsstil. Jag kanske har hållit mig lite mer i livsstilen och bakomliggande. Men sen ska vi ju inte heller glömma bort att där vi är idag, där kommer vi kanske inte vara om 2 år eller om 1 år. Det händer ju mycket. Och med tanke på att vi också har börjat prata mer om det, så börjar ju kvinnor nu ställa lite mer krav på och kanske frågar saker mer, blir mer intresserade av sin hälsa, vilket är jättebra. Så att vi måste ju hänga med, så vi kan ju inte bara låta de här böckerna som finns nu kanske vara statiska, utan jag tror att någon utveckling, sen behöver det inte vara böcker hela tiden, men det är klart att det kommer komma mer information och vi kommer se kanske andra saker. Mm.
Från min horisont och mitt eget perspektiv så handlar det ju oändligt mycket mer om livsstil än hormoner. Och delvis beror det ju på att jag är förbi den stormiga förklimakteriet och jag har passerat menopaus, att jag har ju liksom en annan utmaning, och det är ju att möta mitt åldrande och konsekvenserna av ett östrogen som ligger på en konstant mycket lägre nivå. Och det i sin tur handlar ju oändligt mycket om liksom den här, hur sköter jag mig så att sömnen ska funka, hur sköter jag mig för att jag ska hålla viktbalans, hur sköter jag mig för att jag ska ha ont i kroppen och så vidare och så vidare. Och då är det ju så fascinerande, tycker jag, hur ändå sårbar jag upplever att jag är. Förstår du vad jag menar? Att det är liksom så här, förut så känns det som att man kunde göra precis vad som helst, hur som helst. Men nu kan plötsligt båten som man tror ska ligga så här stilla och skönt nu, är inte stilla och skönt. Alltså det är fantastiskt ändå att även om den förklimakteriet beskrivs som det stormigaste, så är det faktiskt oftare kommer in små stormar ändå, upplever jag. Förstår du vad jag menar?
Ja, men och jag är ju i samma fas. Jag är ju också passé, höll jag på att säga. Jag har ju också passerat menopaus. Så nej, men absolut. Jag tycker att det kommer nya saker hela tiden, och det är det som också gör, det fascinerar ju mig väldigt mycket, för jag fortsätter ju söka. Jag kommer skriva flera böcker, det tror jag, för att jag tycker ju det här är så spännande, och att bara följa mig själv och min egen hälsa. Och det som du säger, det här med livsstilen, det är ju det man får titta på nu. Det är ju och lyssna på kroppen. Ja, men vad händer nu? Jag tycker det händer saker hela tiden. Jaha, nu blev jag mer känslig för det, och nu blev jag känsligare för stress, som är någonting som jag har upplevt nu, som har kommit mer nu än vad det gjorde när jag kanske var mitt uppe i det. Så att det händer ju saker, så att vi måste ju hänga med här, absolut. Och sen har vi ju vårt naturliga åldrande, och det tycker jag ju är superviktigt att få fram, och det trycker jag ju på hela tiden, att vi får ju inte glömma, det handlar inte bara om klimakteriet i sig, utan det hänger ju ihop allt det här, och det naturliga åldrandet, det kommer ju fortsätta.
Ja, för det blir ju lite så här, på något sätt så här, åldrandet, det går så här i en ganska jämn kurva, men sen så för oss i klimakteriet så blir kurvan lite skarpare på något sätt, och det är väl det som är lite frustrerande, kan jag tänka, både för egen skull och för många andra. Man har liksom, man kom undan med det förr, och det gör man liksom inte riktigt på samma sätt längre. Men du, berätta vad grunden till boken Matbalans handlar om, och varför skulle det vara annorlunda just i klimakteriet att fundera på matbalans?
Ja, men det är ju lite det som jag har sagt här innan, att att hitta just det här matbalans, det här ordet matbalans, det är ju inget som jag har hittat på, utan det finns en tanke bakom det också, att mat handlar ju om så mycket mer än bara mat i sig, att vi äter mat, utan vi måste ju hitta, vi brukar prata om hormonell balans, vi pratar om att balansera de här olika näringsämnena vi äter. Det är så mycket i balansen, hur vi äter och hur vi tänker, och det är det här jag vill täcka in ännu mer. Och just det som vi sa nu, att det händer nya saker hela tiden. Så vad jag vill få fram här, det är också att försöka att vi ska hitta vår egen balans kopplat till maten. Förstår du vad jag menar?
Ja, för det var så roligt. Jag gjorde en liten sån här mini-undersökning på Klimakteriepoddens Facebook. Och då var det så här, så kunde man svara på lite olika frågor. Och då, vad vill man höra mer om? Mm. Och då ämnet hormonell balans kom ju väldigt högt i det här. Och då tänker jag så här, balans. Vad är det man tänker, när man hör ordet balans, vad är det man ser framför sig?
Mm.
Jag tänker så här, vad är det man önskar sig? I med ordet balans. Om du tänker mat nu, vad är det då?
Matbalans. Ja, precis. Nej, men det är ju att balansera ditt mående. Det är ju en del. Att du ska må bra i det du äter. Balansera dina hormoner i den mån det går. Alltså de hormonerna man då kanske kan koppla till maten. Vilket är några stycken. Balansera din mage, att du får balans i magen, vilket många kvinnor inte har. Man går runt och har haft så kallad trasslig mage hela livet, och nu kanske den blir mer märkbar, och då vill man hitta en balans i det också. Balansera att du hittar ett kostupplägg som passar just dig, för det är ju inte heller någonting som är hugget i sten, exakt så här ska du äta när du är 50 liksom. Men det är ju väldigt olika, att du hittar den här balansen i dig själv. Och sen balans i sig, det är ju att må bra, att man känner att hela kroppen är i balans. Och då hör ju allt det här ihop.
Mm.
Så det gäller ju att hitta den där egna balansen.
Mm. Jag har ju ett Instagramkonto som heter Klimakteriekocken. Och egentligen så startade jag det där för att jag upplever att jag tycker att det är så otroligt märkligt att vi inte vet vad vi ska äta och vi konstlar till det. Och egentligen så, för mig så är det helt självklart att äta mat, men det verkar vara så svårt, för att det tar ju verkligen mer tid eller behöver kosta mer pengar för att äta riktig mat. Jag fick bara så sent som igår ett DM från en kvinna som skriver så här: åh, kan du ge lite tips på mellanmål? Jag har fastnat i kvargträsket och nu mår jag inte, min både hy och mage är inte alls bra. Och så tänkte jag, men varför ska hon äta mellanmål hela tiden? Alltså, förstår du? Jag upplever att det är så ofta som man så här, ja men vad ska jag äta om jag inte får äta? Vad ska jag äta om man, men du vet, det är så här, vad har vi hamnat i när vi inte liksom måste prata om det här med vad man ska äta?
Det är väl väldigt mycket vanor, tror jag. Och det här, precis som du säger, att man har hamnat i kvargträsket eller i någonting. Många har ju fastnat också i det här att man ska äta mackor, man ska äta pasta, och tittar man på bara hur, jag kan bara se till mig själv, hur jag själv har vuxit upp, så under en period i mitt liv så åt jag ju i princip bara mackor och pasta, och det gick ju alldeles utmärkt. De var nyttiga, men man åt det här. Så jag tror att mycket att man kan fastna i det, att du har dina vanor och så kanske du inte vill ändra på dem, utan det är det här, ja, men om jag äter det här mellanmålet, vad ska jag äta för någonting istället? Istället för att då kanske lyfta tanken och tänka, men behöver jag ha mellanmål? Ska jag hitta något annat sätt? Eller hitta några andra maträtter? Jag tror att många försöker hitta, eller att man fastnar i det här vaneträsket, och så vill du hitta någon ersättning som är ungefär som en macka. Eller ungefär som det här mellanmålet du redan äter, men du ska hitta något nyttigare alternativ istället för att kanske testa någonting nytt.
Och vad skulle det här nya kunna vara? Eller vad, liksom, hur ska man äta då? Vad är det som skapar matbalans om man slipper blodsockerflaxande och hit och dit? Och sen så vi kommer ju aldrig ifrån det här att vi ska ha energi, vi ska känna oss mätta, vi ska känna oss nöjda, och vi ska helst inte vare sig gå upp eller ner i vikt, utan vi ska hitta en bra balans. Hur gör man då?
Mycket balans här. Ja, nej, men absolut. Ja, men då kommer jag ju till det här, först och främst det klassiska rådet som vi faktiskt aldrig riktigt kommer ifrån. Det är ju det här att du ska äta mat. Näringstät mat. Och vad är näringstät mat då? Det kanske inte är självklart för alla, men du ska ju ge kroppen den näringen så du och din kropp fungerar och kroppen får alla byggstenar så att allting funkar. Allting du stoppar i munnen bygger ju din kropp. Det är ju liksom basen i alltihop, att du får den näringen så att du får dina byggstenar, du får din energi och du får det som då också bygger hormoner och signalsubstanser som då kanske blir extra viktigt när vi kommer i den här åldern. Och då ska vi ju låta bli de här halvfabrikaten som då är antagligen, det är processat och det är väldigt mycket socker som vi inte riktigt känner till. Och då får vi de här blodsocker- och insulinkurvorna och dipparna som inte är speciellt bra för oss. Och sen så brukar jag ju också tänka på, jag har ju en sån här metod som jag själv använder, som jag också har delat med mig av både även i min första bok, som jag kallar för handen på tallriken. Och det är ett sätt att tänka, för att många kvinnor eller många frågar, ja, men hur mycket ska jag äta då utav protein och kolhydrater och hur ska jag få ihop det här?
Och vad är ens protein och kolhydrater?
Ja, men precis. Det är, ja, exakt. Protein är ju, ska jag ta den?
Ja, men gör det. För, alltså, det är absolut inte självklart vad som är vad. Nej. Och vad som finns i vad.
Nej, precis. Nej, men protein, där har du ju då de animaliska källorna, kan man säga. Det är proteinkällor. Det är ju kött, fisk, ägg. Och där har du även då de växtbaserade då som baljväxter till exempel, som har ganska mycket protein. Men sen finns det ju protein även i spannmål. Men de, om man pratar proteinkällor, de riktigt, riktigt mer rena, då är det ju mycket animalier egentligen. Så att,
och sen har du ju proteiner i mjölkprodukter, typ precis, yoghurt, men, ost och så vidare.
Ja, exakt. Det som är kopplat till djur då mer, kan man säga. Mm. Kolhydrater, där har du ju då mer spannmål, du har grönsaker om man tittar på det. Och där har du också väldigt mycket fibrer. Kommer ju med där. Fiber är ju en typ av kolhydrat. Så där har du alla fibrerna. Och när du tittar på fetter, då har du ju då de mättade fetterna, de omättade fetterna. Det är alltså mjölk eller mejeriprodukter, det är smör. Du har de här vegetabiliska oljorna, du har avokado, du har nötter. Nötter innehåller ju också både protein och kolhydrater. Så att allting finns ju i flera livsmedel, men kanske har en mer mängd då på de här olika delarna som jag, eller livsmedlen som jag tog som exempel här nu.
Ja, och ska man nu liksom på något sätt förenkla det här, så är det bara så här, men ät det som liksom, har man en köttbit eller en fisk eller en fågel eller whatever på tallriken, och sen kombinera det med ett gäng olika sorters grönsaker som är olika färger, så har man ju kommit extremt långt bara där, eller hur?
Ja, men precis, och det är där jag har min, den här tallriksmodellen som jag försöker då visualisera lite, att jag brukar säga att låt din proteinkälla var ungefär som din handflata, och sen kan du låta kolhydratkällan vara som en liten knytnäve och fettkällan då vara ungefär som din tumme. Då får du en bra liksom mix av de här sakerna.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Om man då, för att sen är det ju faktiskt också en grej i det här för oss kvinnor, att vi ska inte glömma bort att proteinet är väldigt viktigt för oss, med tanke på att vi då tappar väldigt mycket muskler bland annat. Så att vi behöver ju få vårat protein. Det behöver vi alltid få, men det blir extra viktigt när vi blir äldre, när vi tappar då muskler. Och sen för att bibehålla muskelmassan också såklart och bygga nytt. Så att om du tänker den kombinationen så får du ett bra tänk, och då ska det vara till varje, tycker jag då, till varje mål, så att du tänker det här till varje, både till frukost, lunch och middag, och då kommer du också hålla dig mätt. Om du då inte är kanske en person som tränar väldigt väldigt mycket, så du gör av med väldigt väldigt mycket energi, men om du tränar normalt så ska du ju inte behöva gå och småäta emellan. Och får du då de här, att du äter de här bra proteinkällorna också och, så håller, och bra fetter, då håller du dig också mätt. Så att det, jag tycker om man testar det, så tror jag att de flesta kommer uppleva också att du mår mycket bättre och du håller dig mätt. Du kommer inte kanske ens tänka på att du måste ha det där mellanmålet klockan 11 eller klockan 4 om du har ätit de här. Sen är det absolut inte förbjudet att äta mellanmål, men jag tror att många går och småäter bara för att.
Mm. Och vad händer då när man småäter?
Då sticker ju blodsocker och insulinkurvan direkt. Så det gör ju att om du hela tiden då går, du äter dina tre mål, så tar du mellanmål, då får du aldrig ner kurvan, utan den ligger hela tiden. Och är du då ute efter en fettförbränning kanske, eller att du vill komma åt lagrat fett, så kommer kroppen inte riktigt ta ut av det. För kroppen tar ju det som du tillför i första hand. Kroppen fattar ju inte det, att nu ska jag ta det lagrade istället för det, om du hela tiden fyller på.
Och då fanns det ju förr en tro om att ämnesomsättningen hölls igång genom att man hela tiden tillförde någonting, för att man inte, kroppen skulle tro att den var i svält.
Jo, men kroppen får ju jobba hela tiden, men den jobbar ju också då på, så det gör den ju, men du har ju hela tiden det här påslaget.
Ja. Ändå. Men du, jag tänker en annan sak som jag tycker är intressant här. Det är ju, om du fokuserar på att du ska äta de här tre måltiderna om dagen och inte hålla på och småäta emellan, så får man ju en ytterligare en fördel, tänker jag i alla fall. Det är ju att magen får en chans att smälta maten i lugn och ro, och sen får den passera som den ska, och sen så får den ta hand om det innan nästa kommer. Jag tror att många, inklusive jag själv, känner igen det här, framförallt när man har ätit sent på kvällen. Vilken enorm belastning det är för kroppen att ligga och hålla på och försöka förbränna samtidigt som man ska försöka sova. Det är, förutom att man kanske då gärna får extra mycket nattsvettningar och kanske vallningar på köpet, så blir det ju liksom på något sätt nästan omöjligt att sova ju.
För kroppen går ju automatiskt in, när man går efter den naturliga dygnsrytmen, så går ju kroppen in i ett liksom vilomod innan du går och lägger dig. Om du då börjar äta, då börjar ju kroppen jobba och bara, oj då, nu händer det grejer här, så att vi skulle tydligen inte sova. Så att då kan man ju också ha lite svårare att sova kanske.
Mm.
Så att jag tycker också där att försöka hålla, vi brukar ju prata om ätfönster ibland, och det finns det här med 16-8, det finns 5-2, det finns allt möjligt, men att börja i varje fall och låt kroppen vila i 12 timmar är ju någonting som man brukar återkomma till hela tiden.
Mm.
Och det betyder
försök att skippa nattmackan eller kvällsmackan är ju nästan, det behöver man inte ens prata om. Och gå och riva i skåpen efter choklad när klockan är 9:30, det är inte heller världens bästa.
Men man
bästa.
Är ju knappast hungrig då, utan det är ju någon, då kommer
man. Men då är man inte kanske nöjd med det man åt. Man åt kanske för lite då, eller så har man druckit för lite.
Eller så blir det den här vanan att du vill bara stoppa något i munnen liksom.
Mm. Nej, men vana tror jag är jättemycket. Sen så ska man ju inte bortse från att väldigt många är känsloätare.
Absolut.
Jag pratade med en väninna så sent som igår, och hon var väldigt bekymrad över sin dotter som är typ 25 nu, och hon har gått upp väldigt mycket i vikt. Och hon sa så här, jag vet att hon inte är lycklig, och det är därför som hon bara äter hela tiden. Så blir hon ännu olyckligare, för hon bara går upp och går upp och går upp i vikt. Men, och det är helt kopplat till hennes humör, och hon var så frustrerad, för hon visste inte hur hon skulle kunna stötta henne, hjälpa henne i det här.
Nej, men där har du ju också en, och det pratade jag ju lite om i ett av de här coachen tipsar avsnitten just om det här med ätbeteendet, att man kan äta på känslor, och sen där kommer vi också in på det här att när du äter, att man då kanske håller sig till tre mål, eller var man, om man nu behöver något mellanmål, är det klart att man ska ta. Men jag tycker att man ändå ska reflektera över det, att behöver jag det här småätandet, eller varför tar jag den här? Och sen att man äter i lugn och ro är ju också en grej som är viktig, så man inte stressar i sig maten, för att då får du ju, du äter ju ofta för mycket, för att kroppen behöver ju typ en 20 minuter innan de här mättnadshormonerna sätter in. Så det är ju lätt, det tror jag de flesta har varit med om, att man slänger i sig maten och så tar man en portion till för man tyckte det var så gott, och sen blir man jättemätt efter en halvtimme.
Mm. Eller så slänger man i sig maten och sen får man ont i magen för att det var liksom, gick för fort och man har inte tuggat ordentligt. Mm,
precis, så att det är ju exakt, så att det är just det här att äta i lugn och ro, tugga ordentligt och låta precis det du var inne här på tidigare också, som jag tänkte på, att man låter tarmen få vila också, så att man inte hela tiden fyller på med massa mat, för då åker det ju runt massa partiklar där i magen hela tiden som ska bearbetas, och tarmarna behöver ju också vila och bli rena, för de har ju såna här flushar som gör så att det töms, man liksom gör rent i tarmen löpande under dygnet också, och då slipper du ha massa gamla bakterier och matrester som ligger där, som också kan då bidra till att du får det här som vi kallar SIBO, när du har massa bakterier som inte ska finnas i tarmen som ligger där och ställer till det.
Mm. Vi var inne på det här med hormonell balans lite kort, och jag tänker ju bara, egentligen så är det så här, vem orkar tänka på någonting? Man vill ju bara må bra. Egentligen skulle man ju inte vilja fundera på någonting, utan man skulle bara vilja leva sitt liv och få göra det lite som man vill, och så ska man vara nöjd. Men just det här att många vill veta, hur uppnår jag hormonell balans? Och jag vet att du är inne på att det är ett väldigt komplext område, men kan vi inte bara toucha det ändå, eftersom vi har så mycket hormoner som vi ska ta hänsyn till?
Ja, och jag tycker just det här med hormonell balans, det är ju så här spännande. Det är ju någonting, jag hade aldrig hört riktigt det uttrycket förrän jag kom in i den här åldern. Jag tror inte det var något man gick och pratade om när man var 30 liksom. Utan det har kommit nu. Det är liksom lite nytt i mitt vokabulär. Och det tror jag det är för många i den här åldern, att man plötsligt ska man ha hormonell balans. Men det är ju faktiskt för att hormonerna åker omkring lite. Och då har vi ju i grunden våra könshormoner såklart som ställer till det lite grann. Och där kan vi ju titta på till exempel att lågt östrogen, det ger ju ett lågt serotonin, vilket gör att vi också då blir sugna på sötsaker, och då ställer ju det till det med vårt insulin kanske, att vi får att vi stoppar i oss massa sötsaker gör ju att både blodsocker och insulin då, som är hormonet som ska ta hand om blodsockret, sticker iväg, och det i sin tur kan ställa till det med hunger- och mättnadshormoner då, leptinet, grelinet, som är två stycken stora hormon där. Och där kommer du ju in i den här obalansen när allting då börjar bli lite fel för att det far omkring. Så att för att återigen då få den här balansen, så är det ju lite det som vi har pratat om nu faktiskt. Att vi ser till att vi väljer mat som då inte får blodsockret att sticka. Att vi äter på det här sättet så vi håller oss mätta. Vi låter bli småätandet så att aptitregleringen också fungerar. Så att vi får i varje fall en balans runt de här hormonerna. Och där kommer ju även kortisolet in. Om du då stressar mycket, då kan ju det också påverka ditt insulin. Plus att du inte heller gör några bra matval när du är stressad. Och då kanske du också äter fel, vilket då sätter igång de här obalanserna. Så att den här hormonella balansen, den hänger ju ihop med det, den andra balansen, om man säger så.
Mm. Du, jag tycker det är spännande det här med näring och näringsupptag, för man tänker så här, dels så har vi ju en massa olika utmaningar och de får man nog lite rangordna för sig själv, tänker jag, att vilka utmaningar har man egentligen liksom, med allt från att få i sig rätt energi från rätt livsmedel och skapa goda förutsättningar för det här med tarmfloran och så vidare. Men om man nu blir sämre på att ta upp näring, och så drar man ner på kalorierna för att man känner att att man får i sig för mycket mat, för man går ständigt upp i vikt, eller att man känner att man är väldigt känslig för det där. Hur ska man tolka kroppen, eller hur vet man när kroppen får i sig rätt näring, rätt antal kalorier? Finns det något så här, hur vet man? Hur känner man sig? Vad signalerar att man ger kroppen det bränslet som faktiskt jag och Åsa Melin mår bra av?
Mm. Ja, men först och främst återigen att vi äter den här bra kosten. Men sen tycker jag också att det är en bra reflektion här också, att vi ska vara medvetna om att näringsupptaget faktiskt blir sämre med åldern. Och då tycker jag att först och främst ska vi ju försöka möta det, så att vi också tar upp näringen, att vi tänker på de här sakerna som vi sa tidigare då, att vi att vi äter i lugn och ro, att vi tuggar och att vi ger magen och tarmen rätt förutsättningar att ta upp näringen på rätt sätt. Det tycker jag är jätteviktigt. Men det här att man vet att man äter rätt, det sköter ju kroppen lite själv. Det här drar ner på kalorier för att man då kanske vill uppnå någon viktminskning eller någonting. Då gäller det ju också att du tar bort rätt kalorier så du inte plockar bort de nyttiga kalorierna. Att du förstår det här med näringstät och energität mat. Att du får i dig näringen och kanske då äter sån mat som ger mycket näring men mindre energi. Det kanske låter komplext, men det är...
Ja, nej, men jag tänker mer så här att hur känner man sig, eller hur vet man att kroppen är nöjd? Jag tänker så här till exempel på, jag vet att en person sa till mig någon gång så här, för jag har ju haft så mycket trassel med min mage tidigare och jag har det fortfarande nu om jag börjar äta grejer som jag inte mår bra av eller sköta mig på ett sätt som inte magen gillar. Men då sa han så här, du ska tänka på att avföringen ska vara som en mjuk banan. Det är ett gott tecken på att magen mår bra. Finns det liksom något så annat ja. Som bara säger, åh men så här, nu, det här är ett tecken på att du...
Ja, nej men det där är, det är ju en, titta på vad som kommer ut i toalettstolen, det är en jättebra grej. För att det ska se ut så som du säger, absolut. Och sen kan man också faktiskt tänka så här att när du äter så ska du egentligen inte känna så mycket i kroppen. Utan du äter din mat och sen mår du bra. Och sen kommer liksom resterna ut. Under tiden så ska du ju inte känna att magen bullrar, att det svullnar upp och att du blir trött och däst. Och så jag tycker så fort sådana saker händer, ja men då är det väl kanske inte riktigt 100 och optimalt. Det är ju ett sätt att tänka så.
Mm.
Och om man då tänker utifrån det och reflekterar lite, ja men vänta nu, när jag äter den där maten, då mår jag ju bra. Och det är väl den känslan, men när du äter något annat, om du då en halvtimme senare sitter med en gravidmage på, så du ser ut som du är gravid i sjunde månaden som man kan uppleva ibland, då har du ju ätit någonting som inte är bra. Men sen tänkte jag på någonting som jag ändå kan tycka är bra att man gör, det är ju att det är ju inte fel ändå att gå och göra de här, göra en liten kontroll ibland på och titta på vad man har för värden. Det finns ju ganska lätt att gå till de här olika labbföretagen idag, så kan du ju själv göra en sån här blodtest och så får du ju utskrivet ett jättefint protokoll på hur det ser ut, bara för att få någon indikation kanske på hur det ser ut. För att jag tänker på, det finns ju ändå vissa brister som du kan få just som kvinna, är det ju många som exempelvis har järnbrist och det kan du också bli väldigt trött av, och att man då är medveten om det. Och äter du bara växtmat så är ju det också någonting som är viktigt, och se till att du får ditt järn, att du får ditt B12, att du får...
Ja, du kan ju få alla möjliga brister. Ja. Det kan ju vara både D och A och allt möjligt. Exakt. Sånt som är bra. Ja. Nej, men det var ett bra tips. Du, vi ska inte hålla på så himla mycket längre här, men, och du nämnde ju väldigt tydligt det här med vad intolerans är, vad man inte tål. Det får man ju helt enkelt liksom lyssna på kroppen. Och det jag tycker är spännande är ju att man kanske ska ta till sig det här med att man blir känsligare för saker när man blir äldre. Det är på något sätt som att magen har inte riktigt samma möjlighet att hantera oss.
Nej, och tarmen är ju en slemhinna också.
Mm.
Så, och det tycker jag menar, vi blir ju känsligare i alla våra slemhinnor, och då har vi ju även tarmen. Och det här med intolerans, det vet man ju genom att testa, och man kan ju göra, det finns ju många sådana här som har vi ju haft i flera avsnitt i podden också, när du gör olika sådana här elimineringsupplägg. Mm. När man tar bort och tittar och testar. Och det kan man ju göra själv eller om man vill ta hjälp.
Mm.
Det kan ju vara...
Någonting annat som också är populärt att prata om, det är ju så här med inflammationer. Att man ska äta antiinflammatorisk kost. Vad är det för någonting då?
Ja, jag har sett att oftast när man pratar om antiinflammatorisk kost så sätter man ofta likhetstecken just med det här vi kallar medelhavskost faktiskt.
Mm.
Det är ju mycket, och det finns ju faktiskt ingen riktig, om man liksom försöker hitta en riktig definition på antiinflammatoriskt så finns ju inte det riktigt, utan det är ju den typen av kost egentligen som vi pratar om hela tiden. Men sen att det låter lite flashigare kanske när man säger antiinflammatoriskt, men ren mat, och sen att man undviker, jag brukar tänka mig så här att du att du undviker mat som då kanske kan driva inflammationer. Och vad är det för mat då? Och det är ju exempelvis så har vi ju gluten känner de flesta till. Och det behöver inte bara vara gluten, det kan ju även vara andra spannmålsproteiner då, så som kan ställa till det i magen. Men det är ju ändå någonting som kan driva de här inflammationerna. Mejeriprodukter är en annan sak. Den här, vi brukar också prata om att man ska ha en bra fördelning mellan omega 3 och omega 6. Det är också någonting som kan driva inflammationer. Och sen är det ju också, om du då har intoleranser för någonting, så kan ju även sådana intoleranser leda till att du får inflammationer. Men om man tänker rent kostmässigt så är ju den här, det som man då kallar medelhavskost eller låg kolhydratkost brukar vi väl också ha med, och även paleokosten är ju sådana som ändå täcker in eller tar lite mer bort de här livsmedlen då som kanske kan driva inflammationer.
Mm. Och det kan ju vara inflammationer som gör att man får ont i lederna, man kan få ont man kan få hudutslag, man kan få alla möjliga olika saker som vare sig syns eller känns. Men du, jag tänker på en sak som är ju man pratar ju mycket om så här, som är just chili, ingefära, gurkmeja. Alltså, det är ju några sådana här som man pratar om att de är sådana här superantioxidanter och de är super antiinflammatoriska och sånt där. Och det kan man väl fundera på om man kan lägga till lite grann som kryddor.
Ja, men och det kan man väl absolut göra, men det jag vill säga med det där, det är ju att om du i övrigt missköter dig och sen så tar du en shot på morgonen med ingefära och gurkmeja, då kommer ju inte det göra någon större nytta, utan det är ju helheten du måste se. Men det finns ju en del studier på de här kryddorna, absolut, men då är det ju ganska stora mängder liksom, så jag tror att bara mata i sig det är väl inte det som drar ner inflammationer i kroppen, utan då måste du jobba med helheten.
Ja, egentligen, det handlar väl bara om att man vill ha energi, vara pigg och inte ha ont och så känna sig glad. Så okej, vad har vi som slutord här, Kristina? Vad gör man?
Det som vi har pratat om här idag också, att acceptera att vi är olika är ju en sak, och hitta din egna balans. Det är ju ett sätt att verkligen vara lyhörd på din egen kropp, tycker jag är viktigt. Och sen undvik stressen som vanligt och förstå hur viktigt det är och hur ännu mer viktigt det blir när vi blir äldre, att vi verkligen ger oss själva vila och sömn och återhämtning. Och sen att vi undviker de här snabba processade livsmedlen är ju också jätteviktigt. Att vi rör på oss och styrketränar, och det är inte bara för, alltså det är bra att bygga muskler, men även en bra muskelmassa gör ju också att du lättare tar upp där du äter, exempelvis då blodsockerhanteringen och insulinet. Där hjälper ju också muskelmassan till, så där kommer den in som också någonting jätteviktigt, tycker jag.
Plus att det ökar ämnesomsättningen då.
Exakt. Och sen tycker jag också ett tips som jag skulle vilja ge, det är att det här, om man då säger att du kanske är van att köpa mycket halvfabrikat och så vidare. Och så ska du börja laga ny, den här hela eller ren mat. Hur gör man och med recept och sådär? Då tycker jag att det kan vara smart att lär dig några recept och så kör på dem ett tag. Så att det liksom kommer in i det här. För att det är ju inte lite som du sa här, att du startar ditt konto med klimakteriekocken här. Att där har ju du också väldigt enkla recept. Men att man liksom...
Men det är inte några recept egentligen. Det är
nej,
bara så här,
men bara man hittar, bara lär sig lite.
Krångla inte liksom till det.
Nej, krångla inte till det, precis. Och planera tycker jag är viktigt. Gör gärna lite storkok och gör matlådor. Lägg dem i kylskåpet eller frys in så du alltid har mat hemma. Så du slipper gå ut och göra de här impulsköpen som faktiskt inte blir så bra. Vem handlar bra mat när man är vrålhungrig liksom?
Nu låter ju min mage till och med. Jag kör ju periodisk fasta och nu är klockan 11, så jag är liksom förbi mitt vanliga morgonmål. Förlåt.
Ja, precis.
Det var så mikrofon.
Ja. Nej, men slutkläm skulle jag vilja säga, att gör det enkelt och sen våga äta riktig mat. Sluta räkna kalorier och underskatta inte heller sunt förnuft.
Nej, bra. Sluta fundera så mycket kanske. Krångla inte till det. Nej, men ja, bra, Kristina. Ja, men det är alltid spännande. Jag måste bara lägga till här också att jag tycker att det som är väldigt inspirerande med din bok är att den är så vackert illustrerad. Och det är väldigt mycket fina tips också på slutet med just det här, krångla inte till det. Vad kan man äta? Och ändå som så att säga blir aptitligt. Att det liksom blir något så här härligt. Åh, det här verkligen känner jag. Det här kan bli gott. Det här, det lockar mig att göra. Så det tycker jag är väldigt peppande. Vi lägger naturligtvis en länk till boken som man kan titta på den. Avsnitten som sagt 230 och 234 coachen tipsar med Kristina är ju jättebra om man vill lyssna mer om det här med vikt och ämnesomsättning. Och du har ju också gjort några spännande avsnitt här med Eva Mörk 213 och 221 som handlar mycket om det här med insulinet och insulinresistent, om det var någon som inte riktigt hängde med på det snacket nu. Och vi har också haft Kerstin Brismar med som pratar mycket om det här med vikten av metabol hälsa. Så det kan man också kolla på, och då kan man gå till klimakteriepodden.se och bläddra och läsa bland avsnitten där. Vad bra, Kristina!
Ja?
Fick vi med det mesta nu, eller?
Ja, det tycker jag absolut att vi fick. Man kan också, om man vill, så kan man köpa boken direkt ifrån mig, så får man ett signerat ex.
Ja, bara en sån sak. Hur kom man i kontakt med dig då?
Då kan man gå in på mitt Instagram som heter Kristina Sundqvist, eller på min hemsida som också heter Kristina Sundqvist.
Ja, och vi lägger en länk till det också såklart. Bra, vad fint. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden och min garderob idag.
Ja, men tack själv. Tack, jättekul att vara med och få tipsa lite tycker jag.
Ja, och välkommen snart tillbaka med nya spännande intervjuer.
Tack.
Nej, men precis. Svaret till ditt bästa och mest framgångsrika kostrecept, det kan ju inte någon annan ge, utan du måste vara lyhörd mot dig själv och uttrycket KISS, som en chef jag en gång hade sa, det vill säga keep it simple, stupid, är kanske inte så dumt. För många kvinnor har gått vilse i det här med tankar om sig själva och hur man vill och borde bete sig, se ut och äta. Man kan göra jättemycket med kosten, det vet vi. Och för att hitta just de här pusselbitarna som passar dig och nycklarna, så underlättar det om man har en bättre förståelse för hur kroppen fungerar. Och det hoppas jag att du fick i det här avsnittet. Både lite generellt, men också det här med livsfasen kring klimakteriet. Du fick ju också höra en rad med andra avsnittstips här. Och Kerstin Brismar som jag nämnde här på slutet hör du i avsnitt 173. Och i avsnitt 176 med Nilla Gunnarsson så handlar det om antiinflammatorisk kost. Så tycker jag att du ska kika in på kristinasundqvist.com. Där kan du läsa mer om hennes bok och du kan beställa ditt egna signerade ex. Och så finns Kristina Sundqvist också på Facebook och Instagram. Och kanske är det precis nu du behöver lite nya goda vanor och sätta din hälsa lite extra i fokus innan livet bara snurrar på i hög fart. I nästa avsnitt så ska vi hämta mer spännande kunskap då jag träffar en annan kvinna som bestämt sig för att inspirera och stötta andra i klimakteriet. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.